Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Så funkar det. Det är ju vi som svarar på lyssnarfrågor, Måns.
Ja.
Ja, men vi brukar ju börja med att fråga varandra, har det hänt dig något sen senast? Har det hänt dig något sen senast, Måns?
Ja, men jag har ju varit med i den här reklamfilmen pratade om.
När du skulle bli uppäten av ett monster för något amerikanskt företags räkning.
Just det, jag har varit i Prag och spelat in den här reklamfilmen och blivit uppäten av en 80 meter hög Godzilla.
80 meter, bra. Det är med beröm godkänd storlek.
Ja, han har byggt upp en jättefin modell av en stad. Och 3D-printat små modeller av mig.
Oj!
I olika skalor. Och sen så har de byggt upp ett kontor där jag satt och jobbade. Och så kom det in en enorm Godzilla-hand och tog mig. Och drog ut mig ur kontoret. Så det var superroliga dagar.
Ja, får vi se den här reklamfilmen även i Sverige?
Nej. Jo, så småningom så jag vet, alltså den kommer inte sändas på TV här i Sverige, men man kommer nog kunna se den på internet på något sätt. Men jag kommer att lägga upp stillbilder när jag får.
Ja, på vår Instagram, Anders. Precis. Och Måns.
Och nu låter det som att jag har huvudrollen i den här filmen, så är det inte.
Hur lång är filmen?
Filmen är en minut lång och jag kanske syns i 3 sekunder.
Ja, och jobbar i 7 dagar eller någonting.
Ja, så, men om man spetsar ögonen så kan man nog uppfatta att det är jag faktiskt.
Ja, det här ser mycket fram emot. Ja.
Du då, vad har du gjort sen sist?
Vad jag har gjort sen sist? Ja, men som du la märke till förra avsnittet så har jag levt någon slags lyxliv ett tag. Mm. Långt över vad jag är värd. Jag har varit jag hade härliga dagar i Stockholm, jag var i fjällen, jag var i Paris. Och sen åkte jag då till Antwerpen.
Just det, staden känd för...
Ja, jag pratade med en man i hamnen där, han sa Antwerpen var ju länge världens diamanthandelshuvudstad.
Jaha.
Man handlar med diamanter. Så är det inte längre, så det är bara kokain. Allt kokain till Europa kommer via Antwerpen. Och varför, förklarar han? Jo, för hamnen har så bra smitvägar. Andra hamnar har ofta bara ett inlopp. Här fanns det 8-9 inlopp. Man kunde fly från polisen väldigt enkelt. Det var därför jag hävdade han. Det var att kokain kom till Antwerpen.
Så du åkte till kokainets huvudstad i världen?
Ja, gjorde jag. Nu har jag inte det där lyxlivet riktigt längre.
Nej, inte det där med kokain och resor.
Nej, men nu har jag... Nu, då, för att komma ifatt så har det blivit lite hetsigt i förra veckan. Så var jag i Klippan. Nu börjar den här veckan med att spela in en grej i Stockholm. I förrgår var jag i Hässleholm. Igår underhöll jag i Malmö. Nu spelar jag in det här. Ikväll ska jag underhålla i Uppsala. På fredag ska jag till Örebro. Så det är lite, kan man
säga. Det är fortfarande
säga...
resor, men det är ändå inte lika glammigt.
Det är lite mer flängigt, kan man säga.
Ja. Flängankan.
Ja. Det här stressar mig lite också. Det resulterade i att jag gick och la mig igår klockan 12.
Ja.
Och somnade klockan 6:20.
Ja, men ändå skönt ibland att ha lite tid att tänka. Lite egen tid. Och tänka över den där gången man gick ut utan badbyxor i skian, i badhallen. Ja. Och de där sakerna som kan vara bra att gå igenom sådär mitt i natten när man är stressad och somnar.
Ja, visst kan det vara skönt att få blåsa upp små saker till enorma problem timmavis nattetid. Jo, absolut.
Jag kommer faktiskt prata lite om det där med att ha egen tid att tänka.
Ja, det tycker jag inte om. Det tycker inte jag om.
Nej.
Men... avslutade ju förra avsnittet med att berätta att jag skulle till Antwerpen.
Mm.
Och vi var ju i Antwerpen då, som jag nämnde. Det var jag och en kompis. Det var 20% jobb och 85% nöje.
Aha.
Det går inte ihop, tänker du?
Nej.
Nej, men det är för att det nöjet var så mycket nöje.
Oj!
Vi hade ju köpt en liten röd Nissan. Den kostade 10 000 kronor. Vi tänkte att vi åker ner med den, åker hem med den och så säljer vi den när vi kommer hem.
Ah.
Vilken billig och bra resa, tänkte vi.
Fiffigt. Ja. Ni är allt fiffiga.
Ja, det är vi. Den höll till strax efter Hamburg. Sen kokade den och vi lyckades svänga av och hamnade hos en bilmekaniker som visade in oss till sitt kontor.
Mm.
Det här är typ en liten lada mitt på tyska landsbygden då.
Mm.
I den ladan fanns det tonvis med skräp.
Mm.
Mest papper på högar. Mitt bland allt skräpet satt en liten tant. Det var bilmekanikens fru. Hon hade hand om kontoret.
Var hennes pappa?
Ja, det var det. Hon försökte boka in en verkstadstid hos dem, eller hos den här, det gick inte. Så istället så fick vi av tanten en jättestor dunk med vatten.
Mm.
Och sen körde vi då resterande nästan 60 mil i 15 minuters intervaller.
Och fyller på med kallt vatten.
Ja, 15 minuter stannar fyller på kallt
vatten. Så att det kokade. Sån bil hade jag ju. Den svarta Volvon. Där var man tvungen att köra med PET-flaskor med vatten. Och så stanna till då och då när det kokade och fylla på. Det går bra.
Det går bra, ja. Problemet är att det kom inte värme till vatten in i värmesystemet. Det läckte ut innan det, så det var ju svinkallt i bilen.
Trots att bilen kokade så var det kallt inuti den.
Ja, väl framme i Antwerpen, som visade sig vara faktiskt en helt magisk stad, så försökte vi lagade bilen, vi lämnade in bilen till en mekaniker som på brusten engelska förklarade, citat, bilen är inte värd ett skit. Så.
Bilen är inte värd ett skit?
Nej, det hade ju hela motorblocket var ju sprucket.
Jaha, den bara kokade inte bara?
Nej, topplocket och hela motorblocket, den var ju det.
Provade ni med gaffatejp?
Ja, vi provade det mesta, kan jag säga.
Ja.
Då uppstod det här problemet, nu ska vi skrota en svensk bil i Antwerpen.
Mm.
Det tar många timmar att lura ut hur man gör det.
Mm.
Och jag vet inte än om vi har lyckats.
Eller om det kommer någon räkning från EU. Någon miljöavgift på 10 000 kronor.
Ja, så vi fick ta tåget hem.
Ja.
Det gick så där. Men det får bli en annan gång. Nu ska vi inte prata om att resa till Antwerpen. Vi ska svara på lyssnarfrågor. Det är ju vår uppgift här i världen. Och vi ska börja med det nu.
I första frågan ska jag anknyta lite till din sömnlösa natt. Duncan.
Ja, det här ser jag mycket fram emot.
Det är Lea som skriver till oss. Hur gjorde folk förr i tiden när de gick på toaletten? Alltså innan det fanns mobiltelefoner.
Ja, alltså det är Lea.
Satt de bara och tänkte, eller?
Ja, det där har jag gjort ett inslag om varför ofta sitter bilder på kungaparet på dasset.
Just det.
För på dass var ju, vi tycker att dass bara är äckligt, men i ett gamla trångboda städer var ju toalettstunden ett av få tillfällen då man fick vara i fred.
Mm.
Och man kunde prata med varandra.
Ja, men för att det fanns ju mer än ett säte på utedasset,
ja,
så man kunde sitta och snacka.
Ja, och det där som var lite privat, det fick man ta när man bajsade.
Ja.
Ja.
Anders, du har ju varit med om den här tiden. Inte med utedass kanske. Jag växte ju upp några år. Hade jag ju bara utedass när jag var liten.
Ja.
När min styrfar renoverade hela vårt hus.
I några år?
Ja, det var kanske ett år. Men i barnår är det ju 6-7 år. Alltså.
Ja, absolut, absolut.
Men du har varit med om tiden innan smartphones i alla fall.
Ja, men det har väl du också.
Ja, men jag frågar dig. Vad gjorde man på toaletten då?
Jag läste.
Vad läste man då?
Ja, ofta Kalanka Pocket, vill jag minnas.
Mm. Robbex-katalogen.
Ja, absolut.
Just det, kommer du ihåg? Det fanns en igelkott som rökte.
Ja, det fanns en sida med roliga klistermärken man kunde ha bak på bilen.
Ja, vad det är. Om du kan läsa det här, kör du för nära.
Ja, och ofta som var lite sexistiska.
Just det.
Tuta inte, din dotter kan ligga i baksätet.
Ja. Ja, men det är ju festligt faktiskt.
Det är inte alls festligt.
Men du kommer ihåg den här igelkotten som rökte.
10 000 flugor kan inte ha fel. Ät skit.
Ja, det är verkligen, verkligen roligt.
Mm.
Om det inte fanns några tidningar, då, vad gjorde man då?
Nej, men då satt man väl och tittade rakt fram.
Man läste kanske baksidan av shampooflaska eller på elelementet, Ace of Pate, eller man övade med att fisa med armhålan eller spela på kinderna.
Ja.
Kan du spela på kinderna? Blev du bra på det där då?
Ja. Ganska okej, va?
Ploppen då?
Ja, den är väl bra.
Du har haft många stunder utan att ha något att läsa på toaletten.
Fisa armhålan. Alla de grejerna kan jag.
Ja, man förstår ju att du blev årets komiker 2020.
Jo. Ja, det är faktiskt väldigt roligt det där med att det blev årets komiker 2020. Bidragande orsak att jag gick in i en stolpe i Bäst i test. Och nu åker jag runt och underhåller på mycket klubbar för att försöka skriva nytt material. Kommer väldigt ofta fram folk och säger: det ska bli så roligt att se dig. Det var så roligt när du gick in i den där stolpen. Hur ska jag kunna göra underhållning av det på en stor uppsida? Jag kan ju inte ha med mig en stolpe.
Det är klart du kan, mixstativet. Klart du ska gå in i mixstativet. Vad fan, folk åker långt, köper biljetter. Och ska de då inte få se dina hits?
Nåväl, det var inte det vi skulle prata om.
Nej, det var det inte.
Nej.
Anders, kunde det hända att man bara satt och tänkte lite på toa?
Ja, det tror jag nog.
Jag tänkte uppehålla mig lite vid det här och sitta själv och tänka lite. Jag har nämligen läst en mycket spännande undersökning. Innan jag kommer in på det, en bestraffning som finns i fängelser runt om i världen är att man kan få sitta i isoleringscell.
Ja.
Utan distraktioner som mobiltelefon eller tv eller så. Och det anses vara ett grymt straff. Ja. Och jag har ibland tänkt, alltså, hur farligt kan det vara? Sitta själv i en cell.
Du känner mig.
Och tänka lite.
Du känner mig,
Mons. Ja,
ja. Ja, du vet att jag hade tyckt det var riktigt farligt.
Hur lång tid hade du tyckt att det var härligt att sitta själv i en fåtölj och tänka?
Ja, säkert. Det kan jag nog tycka i en fåtölj om jag har dagsljus, säkert en timme.
En timme?
Ja.
Efter hur lång tid har det blivit nästan jobbigt att du bara känner...
Efter en timme?
Efter en timme, ja. Jag läste i tidskriften Science. År 2014 gjorde några forskare på University of Virginia en serie experiment. Där lät de sina testpersoner sitta själva i ett rum i mellan 6 och 15 minuter. Och de hade inga som helst distraktioner. Inga mobiltelefoner, ingen bakgrundsmusik, ingenting. Fick bara sitta på en stol i ett helt tomt rum.
Mm-hmm.
I det första experimentet var det college-elever. Och efter de suttit själva de här minuterna fick de betygsätta upplevelsen. Tror du att de gillade det eller inte?
Mellan 6 och 15 minuter, sa du det? Ja, men det tror jag de gillade.
Jag läser innantill ur den här rapporten. Most reported that this thinking period wasn't very enjoyable.
Nej.
De tyckte inte det var trevligt.
Med 6 och 15 minuter.
Ja, de tyckte inte det var trevligt. Alltså de flesta.
Nej, nej.
Forskarna tänkte att det här kanske är en generationsgrej.
Ja, det tänker jag också.
Vadå då?
Ja, man tänker precis dagens unga. Så många stimuli hela tiden. Man både tittar på tv, man googlar. Någon reporter på Expressen kommenterar tv-serien man ser samtidigt som man ser den på Twitter. Samtidigt så kollar man om man får ett sms. Samtidigt så pratar någon annan med en. Ja. Så har man musiken på i bakgrunden. Många stimuli.
Ja, men det är annorlunda med äldre som är vana från sin barndom att vara uttråkade. När cykla kunde vara en fritidsaktivitet. Att bara gå ut och cykla.
Ja, det gjorde jag ofta.
Ja. Forskarna gjorde då samma test, fast med försökspersoner som var allt från 18 till 77 år gamla. Och tror du att de äldre personerna tyckte det var trevligt att sitta själva och tänka en stund?
Nej, men som du lägger upp det så tror jag inte att de trodde det. De trodde det var precis lika tråkigt.
Precis samma resultat. Åldern gjorde ingen skillnad. Även äldre tyckte det var otrevligt att vara ensamma dessa minuter. Så här står det: on average, the participants did not enjoy the experience.
Nej, nej.
Då ställde forskarna sig denna fråga. Eftersom de flesta testpersoner föredrar att ha något att göra framför att bara tänka, skulle de då hellre göra en obehaglig aktivitet än ingen aktivitet alls?
Det här är spännande. Det måste ju bero på hur obehagliga aktiviteten är.
Ja, men det gör det nog. De gjorde om experimentet ännu en gång. Och testpersonerna fick alltså sitta själva i ett rum. Men den här gången hade personen tillgång till en apparat som gav dem elektriska stötar.
Mm-hmm.
Testpersonerna kunde alltså trycka på en knapp och ge sig själva en ganska kraftig elektrisk stöt. Innan experimentet fick de prova på den här stöten.
Mm.
Och den var ganska kraftig som sagt. Och samtliga testpersoner sa att de var beredda att betala pengar för att slippa få stöten igen.
Aha.
Anders, tror du att testpersonerna gav sig själva stötar under de här 15 minuterna?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror, om jag tittar på ditt flin, att de gjorde det.
Ja! 24% av kvinnorna gav sig själva en stöt. Jag blev så uttråkad. Jag ger mig fan en stöt. Alltså.
Männen då?
Jag trodde att det var fler eller färre män som gav sig själv stöt.
Ja, allt jag vet om män säger att det var fler.
67% av männen gav sig själva en stöt.
Jag känner så här, fan man skulle blivit kvinna alltså.
Ja. Två tredjedelar av alla killar tyckte alltså att det var så plågsamt att sitta ensam och tänka i 15 minuter att de helge skickade el genom sin kropp. Mm. Så här säger forskarna, att vara ensam med sina egna tankar i 15 minuter är uppenbarligen så motbjudande att det driver många deltagare till att själv administrera en elektrisk stöt. Jag tittade närmare i deras tabeller.
Jag måste också säga
data.
Ja, men tänk nu att jag i natt då låg med klockan 12 och somnade 6:20. Jag var ju 6 timmar och 20 minuter ensam med mina tankar.
Just det. Men hände det att du knep dig själv eller slog dig hårt på näsan? Eller inget sånt. Jag tittade närmare i deras tabeller och forskarnas här och i deras data och såg att en person på 15 minuter gav sig själv 190 stöta.
Nej.
Jo. Tror du att det var en kille eller en tjej?
Jag tror att det var en kille.
En kille, ja! Det är ingen slump att kvinnor lever längre än män. Den här rastlösa 190-kär gav sig så 13 stötar i minuten.
Nej.
För att han hatade så mycket att sitta och tänka. Ryger dig själv en stötanga? Nej. Säger att du inte. Nej. Ja, Lea, brevskrivaren.
Men vänta, stopp och belägg här, Måns Nilsson. Vad var frågan? Vad gjorde folk?
Vad gjorde folk för på toaletten? Ja. Innan det fanns smartphone.
Och Leas svaret var alltså att över 60% av männen ger sig en stöt om de sitter ensamma.
Nej, det var kanske lite att vi gick vidare lite från Leas fråga.
Nu är det för hård. Jag tycker det var ett bra svar.
Okej, det var svar.
Vet du, Måns, vad det ska handla om nu?
Nej, jag har ju ingen aning, och det är ju det som är det fantastiska med att spela in det här programmet. Att jag vet ju inte alls vad du ska snacka om.
Hej Anders och Måns. När jag tog flyglicens fick jag lära mig att det blir 2 grader kallare för varje 300 meter man kommer upp i luften. Häromdagen kommer jag att tänka på den gamla grekiska flygaren Ikaros som hade vingar med vaxklister och som flög så högt att värmen från solen fick dem att smälta.
Just det.
Jag kan inte se att haverikommissionen tagit upp detta fall. Men om jag inte har helt fel i mitt antagande borde Ikaros vara långt ute i rymden, närmare solen, innan hans vingar smälter samman. Och då bör han ju inte störta ner på jorden utan snarare hamna i någon form av omloppsbana kring solen.
Aha.
Nu misstänker jag att den här historien är lite hittepå, men jag är ändå nyfiken. Hur nära solen ska vi leta oss om vi vill hitta den gamla flygaren och hans vingar?
Ja. Så om Ikaros bara flyger högre upp i jordens atmosfär så blir det inte varmare ju närmare solen man kommer, utan kallare och kallare.
Anders som har skrivit brevet fortsätter. Det kanske istället var så att det var luftens friktion som fick vaxet att smälta, eller att Ikaros pappa Daedalus helt enkelt var en dålig konstruktör. Mm-hmm. Det finns en tidning som heter Inside Science. Den har jag läst, och de har också intresserat sig för Ikaros. Mm. Det var inte lätt att fatta.
Mm.
Jag har gjort mitt bästa.
Ja, på engelska.
Först och främst, Daedalus var ingen dålig konstruktör. Det kan vi inte påstå. Kan du historien om Ikaros och Daedalus, Måns?
Nej.
Daedalus var ju Ikaros far, och han uppfann, citat, saker som ingen annan kunnat tänka ut. Och där citerar jag Nationalmuseum.
Mm, bra. Som ingen annan kunde tänka att det var nu en uppfinnare.
Ja, en bra uppfinnare. Mm. Han uppfann då bland annat en labyrint som stängde in Minotauren på Kreta.
Ja, men det där kommer jag ihåg.
Minotaur är en blandning mellan en tjur och en människa.
Ja, vi var inne på kentaurer om avsnittet.
Och den här labyrinten uppfann han ju åt kung Minos. Men kungen blev misstänksam mot Daedalus och trodde kanske att det var Daedalus som hade uppfunnit själva Minotauren.
Ja.
Så han stängde in Daedalus och sonen Ikaros i den här labyrinten. Och precis innan de ska fly så hittar Daedalus några fågelfjädrar och lyckas uppfinna de här vingarna som han, Daedalus då, och sonen Ikaros flyger ut från labyrinten med. Det är grundhistorien där.
Ja, det är ju alltså fantastiskt. Ja. Mm.
Det var inte frågan hur grundhistorien var. Den frågan var ju hur högt måste han flyga innan han smälter. Eller vingarna smälter. Inside Science har tänkt, och jag har gjort mitt bästa för att förstå. Det är mycket riktigt så att ju högre upp man kommer, desto kallare blir det. Det är bara att titta på ett fjäll. Det ligger ju inte snö vid roten av fjället.
Utan på toppen.
Ja, inga konstigheter. Och om man då jämför med till exempel fåglar. Den fågel som flyger högst av alla fåglar vi har, vet du vilken det är?
Svanen.
Nej, det är inte det, men det är, det är ruppelsgom. Den kan nå upp 37 000 fot. Lite snabbt i huvudet, bara 11 200 meter. Men sen är det svårt att flyga, för luften blir så tunn att vingarna har liksom ingen... Det finns ingen mer lyftkraft att hitta längre.
Nej.
Men om han då kom upp till Ruppelsgams höjd.
Ja.
Där uppe skulle det vara någonstans mellan minus 40 och minus 60 grader. Lite beroende på väderlek.
Kan det vara så att limmet frös och gick sönder?
Ja, men det är inte så historien berättas. Nej. Men det kanske var så att Daedalus uppfinning, han hittade ju på saker som ingen annan kunde tänka ut. Att han kunde flyga ännu högre än Ruppelsgam. Att han kunde kanske närma sig ozonlagret. Det är cirka 32 kilometer upp i luften. Ligger det.
Ja, men det är ju fascinerande med atmosfären. Att den är ju inte så himla hög, så himla lång som man kan tänka sig. Det är ju som här ifrån Malmö till Kristianstad. Det är inte alls långt.
Det är ju superkort i rymden. Nåväl, 32 kilometer upp ligger ozonskiktet då. Det är ju planetens solglasögon kan man säga.
Just det.
Ja.
Så brukar det beskrivas.
Ozonskiktet absorberar, alltså suger åt sig ungefär 95% av UV-ljuset från solen.
Just det.
Och den här energin då absorberas av ozonet som sen strålar tillbaka energin upp i rymden.
Är det snarare att det studsar bort eller?
Ja, så kan man säga att det gör. Och då värmer den också upp luften kring ozonskiktet. Han tog sig upp dit och där är det kanske varmare.
Just det.
Ja, det är varmare där. Och kanske var det där det smälte? Ja. Om man flög dit upp, där är det typ minus 15 grader.
Så först är det kallt och sen blir det lite varmare.
Vi
och
så lagret.
Fortfarande minus 15, men dock.
Om man flög vidare då, Ikaros. Flög vidare ut i det som kallas för mesosfären. Där blir det kallt igen. Alltså där skulle det kunna typ bli minus 100 grader. Mycket väl att han kunde störta för att vaxet kanske stelna och sånt.
Ja, men exakt.
Men smälte gör det inte.
Ja.
Det var ju så historien berättades.
Just det.
Men sen om han flög vidare, när han når termosfären.
Det hör man att det har någonting med temperatur att göra.
Ja, där skulle det bli varmt. Där skulle det kunna bli 2500 grader varmt.
Vilken skillnad.
Mm.
Minus 100 till 2500 plus.
Ja, men det är ändå inte säkert att han skulle smälta.
Varför det?
Jo, för nu måste man känna till skillnaden på liksom temperatur och hetta.
Jaha.
Du vet, du tar din hand, så sätter du den i ugnen. I ugnen är det 100 grader varmt.
Mm.
Där kan du hålla den riktigt länge. Ju.
Rakt in i luften bara i ugnen.
Ja,
just det.
100 grader är ingenting.
Det är som en bastu ju.
Ja, en riktigt varm bastu.
Ja.
Men det, länge kan du ha handen där ju.
Ja.
Eller hur?
Ja.
100 grader vatten.
Ja, det är sämre.
Man får ju skada på bara någon sekund faktiskt. Och det är ju för att vatten innehåller så extremt mycket mer molekyler som kan transportera temperatur. I termosfären finns det superlite molekyler. Så det är inte säkert att han skulle bli så bra. Alltså han skulle behöva vara i termosfären ganska länge. Och det skulle han då så att säga bli långkokt. Alltså vingarna skulle bli långkokta. Och efter lång stund så skulle vaxet då smälta och där skulle han då störta. Men däremot lyftkraften där måste ju Daedalus ha tänkt till, uppfunnit något som ingen annan har lyckats tänka ut innan.
Någon slags raketmotor.
Ja, så svaret på frågan här Anders, i termosfären, om man flaxar där länge blir han långkokt och då störtar han. Tack för uppmärksamheten.
I förra avsnittet, Anders, gjorde du genidraget att be lyssnarna om...
Jinglar!
Jinglar!
Ja.
Julia har skickat in den här jingeln.
3-3-3, snabba.
Ja, den behöver vi verkligen.
Alexander har också gjort en tre snabba.
Ja.
Här kommer den.
3-3-3-3, snabba.
Hushållspapper.
Ja, det där att du säger hushållspapper där, det var någonting som du la till... Det är lite förvirrande, men den är bra.
Ibland handlar ju tre snabba om hushållspapper. Vi får lyssna igen.
3-3-3-3, snabba, hushållspapper. Har du tre snabba idag, Mons?
Nej, det har jag inte.
Nej, men vi lyssnar bara på jinglarna. Ja, det är
precis.
Bra.
Ja, Theodor då? Har också skickat in.
Då går vi vidare, det blir språk. Språk. Det blir språk. Då går vi vidare, det blir språk. Den är ju riktigt bra alltså. Har du någon språkfråga idag då?
Nej, fasiken inte det heller. Nej, men de här jinglarna kommer vi ju använda framöver.
Ja, och vi behöver fler.
Ja. Vilka fler kan vi tänkas behöva då, Ankan?
Anders pratar om fysik.
Ja.
Det var ju roligt när jag sjöng lite till det stambar. Kan man göra? Anders pratar om fysik.
Bandidags kanske, om vi, när vi pratar om bandy.
Svaret är fight or flight reflexen. Där kan vi behöva en jingle. Och inte minst, det har med kristendomen att göra.
Precis, skicka in din jingle till fraga@andersochmans.se. I förra avsnittet, Anders, så pratade vi om låten Manamana.
Manamana, ja, just
det. Hur går den nu igen, Ankan?
Manamana.
Manamana, just det. Den är känd från Mupparna, men vi berättade att den från början skrevs till en spekulativ italiensk pseudodokumentär från 1968 om den frigjorda sexualiteten i Sverige. Sweden, heaven or hell. Så här skriver Oscar. Hej, jag lyssnade på avsnitt 25 och trodde inte mina öron när jag hörde Manamana av Piero Umiliani. I den korta snutten ni spelade hörs inte mindre än 2 svenska låtar invävda.
Va?
Nämligen 1, Hugo Alvéns Midsommarvaka från 1903. Ha. Och 2, Santa Lucia. Den är i och för sig italiensk från 1835, men ändå lite svensk, kanske, skriver Oscar. Tyckte detta var spännande givet att filmen hade med Sverige att göra. Umiliani kunde sin sak.
Midsommarvaka är ju en helig, det, jag var ju med i filmen Jönssonligan.
Ja.
Då kretsar ju hela slutkuppen kring Midsommarvaka av Hugo Alvén.
Kände du inte igen i den här Manamana då, när det var en bit av Midsommarvaka?
Nej.
Han pratar om de här bitarna där manliga sångaren liksom till höres improvisera lite. Att det är svenska melodier. Brevet fortsätter. Nu till min fråga. Jag letade upp hela låten på Spotify och det finns ytterligare 2 nynningar som jag inte kan identifiera. Antagligen är det svenska låtar om mönstret ska stämma. Kan ni eller lyssnarna hjälpa till här? Vänliga hälsningar.
Okej.
Och det här har ju blivit något av vår specialitet, Ankan.
Nynningar, ja. Det här. Så nu är det alltså så här. Vilka låtar hittar vi i Manamana solopartierna?
Ja!
Ja, det är ju superrolig följetong. Ja.
Precis, men vi börjar från början. Här kommer alltså första nynningen i Manamana som Oscar alltså hävdar är en melodi ur Hugo Alvéns Midsommarvaka. Känner du igen, Ankan?
Nej, hur går det? Vi får någon lyssna på Midsommarvaka också.
Ja, här kommer den.
Ja! Ja!
Och så lyssnar vi på Manamana.
Brilliant!
Det stämmer, eller hur?
Det här är ju stort!
Andra nynningen då, som Oscar säger är från Santa Lucia. Ja. Och det här ska alltså vara delen Natten går tunga fjät runt gård och stuva.
Mm.
Här kommer den.
Ja.
Det är inte lika självklart.
Men
om du säger det, Oscar.
Så tror vi det. Det här är så bra idé så att jag köper det.
Och då har vi då tredje nynningen. Den här som Oscar inte har lyckats identifiera än.
Någon svensk låt i?
Ja, men precis. Vad är det för melodi? Är det någon svensk gammal låt?
Ja, det är det.
Vi får lyssna en gång till.
Ja.
Ja, man hör ju att det är någon melodi och det ringer någon liten klocka. Ja. Men vad är det för något? Och så har vi då den fjärde och sista nynningen. Ja. Och det här vet vi heller inte vad det är för något. Då. Ja, det känns nästan...
Nej, det var ju den där. Det är en jazzstandard. Det är inte det, vad heter den? Heter den Watermelon Man? Nej, vad heter den?
Ja, om du som lyssnar vet...
Ja, eller har bra gissning.
Ja, det går så bra. Skriv till...
fraga@andersochmans.se. Det här var ju roligt, Måns. Det här ser jag fram emot nästa avsnitt. Nästa, så vi får spela in det en vecka tidigare, så sugen är jag.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Nu, Måns, ska jag prata alldeles för länge om ett ämne vi pratar om alldeles för ofta.
Djur. Har vi någon bra djurjingel?
Nej, vi får be om en.
Djur. Nu gav du råmaterialet till en jingel, eller?
Ja, just det. Ja.
Det är bara att ni tar det där guldet Anders gav er och slippa till en diamant.
Ja, jag var så en konservation av Kristina från Duvemåla. På guldet blir till sand.
Just det, just det. Ja.
Herregud, jag ska inte gå på musikal. Jag gråter ju sådant. Och så sitter man mitt bland folk och lipar. Nej.
Men det är väl det som är meningen, att de vill framkalla känslor.
Ja, ja, ja.
Men inte att du ska sitta och förstöra för alla andra.
Sitta och sjuka, nej.
Ja, konserten var så himla, himla fin. Förutom det var att han som gick in i stolpe satt och hulkade som en galning.
Ja, du hör ju.
Nej, det går inte.
Okej. Hejsan Anders och Måns, min son Filip satt och filosoferade om giftormar under lunchen idag. Som en mamma som gillar kunskap och uppmuntrar frågevishet, men inte kunde svara på frågorna, kom givetvis att tänka på Anders och Måns. En komplimang, eller hur?
Verkligen.
Kan giftormar dö av sitt eget gift? Tänk om två ormar av samma giftiga sort bråkar och den ena hugger den andra med giftgaddarna. Dör den andra ormen då, eller är de immuna mot giftet? Eller om den råkar bita sig själv i läppen? Varför dör inte ormen när den äter upp sitt byte som den har förgiftat? Mm. Giftet borde ju komma ut i blodet på ormen. Tacksam för svaret på denna knepiga fråga, Filip och mamma Stina. Det här är ju spännande, Måns. Mm. Vi börjar med lite mytologi här då, igen. Vad heter den här ormen som äter upp sig själv?
Leif.
Ouroboros.
Bra dödsmetallnamn.
Ja, jag lovar att det finns ett band som heter Ouroboros. Och har du inte dödsmetallband och det namnet ledigt, ta det. Ouroboros, den omättliga ormen som äter på sin egen svans, beskriven av bland annat Platon. En symbol för evighet och helhet. Ouroboros dräper sig själv och ger sig själv livet, befruktar sig själv och föder sig själv. Man kan se den i hinduismen, men också i den nordiska mytologin i form av Midgårdsormen, där den omcirklar hela världen med sin svans i munnen. Men det var inte det som frågan handlade om. Ormar, det är giftiga saker. Det är också en av väldigt få djur som jag är riktigt, riktigt rädd för.
Mm.
Ormar och kackelackor.
Ja, fy fan.
När du och jag var med i Fångarna på fortet för typ 100 år sedan, så fick jag inskrivet i mitt kontrakt att jag skulle slippa ormarna. Om det fanns en risk att jag skulle inte ormarna, jag hade inte åkt.
Men du har jobbat på detta sedan dess. Att du har försökt lära dig vara mindre rädd för ormar.
Jag har hållit i ormar och så sedan dess. Min dotter är ju då oerhört, till skillnad från mig, intresserad av ormar. Och vill, en av högsta drömmarna i hennes liv, att ha en egen orm.
Ja.
Och vi åkte ju, när hon var mindre, kanske en eller två gånger i veckan till terrariet i Malmö Folkets Park, där hon fick hålla i ormar. Så att jag har blivit lite bättre på det. För mig är ormar som människor som håller på med finkultur, kan man säga.
Att du gillar dem men är rädd för dem.
Precis så. En giftorm som biter sig själv eller blir biten av en annan giftorm. Hur går det? Och varför dör den då inte av att äta sitt byte som den har fyllt med gift? Det här är lite lurigt. För det första, biter ormar sig själva överhuvudtaget?
Ja, men det måste ju, av misstag måste det ju kunna ske.
Enligt sidan Animal Food Planet, ja, absolut. En orm äter på sig själv då och då. Och varför? Ja, då ska man vara noga med att djurs beteende, det ska man inte föra över på människor. Om en människa äter på sig själv så känner man kanske det här är för konstigt.
Ja, man biter på naglarna, jag gör ju många.
Ja, i och för sig. Det händer att ormar äter på sig själva om de är till exempel överhettade, överaggressiva, stressade, väldigt, väldigt hungriga eller helt enkelt blandar ihop sin svans med en annan orm.
Mm.
Och så kan det hända att de biter sig själva när de ser lite dåligt, vilket de gör i samband med att de ömsar skinn.
Mm.
För då får de liksom så här grumliga
ögon. Och så kommer svansen framför. Åh nej, fiende!
Oh! Så kör de. De kan också bita sig själva i ren förvirring.
Ja.
Och det är för att ormar med människomått mätt är lite korkade. Det går inte att säga så. Jag har en gång fått skäll av en djurbeteendevetare för att jag kallade en katt för lite korkad. Ormar är på ormsätt oerhört smarta.
Ja, ja, ja.
Alltså på ormsätt är ormar smartare än människor.
Mm, såklart.
Om en orm i det vilda hade betett sig som en människa, då hade det gått på röven.
Precis, gått upp tidigt, knutit slipsen, kokat kaffe. Ja, det. Den ormen hade dött, har prioriterat fel i ormvärlden.
Absolut.
Och dött.
Och tvärtom, om en människa betett sig som en orm, då hade vi typ fått sparken från jobbet. Ja, på Skatteverket eller drätselkammaren.
Man kravlar runt på golvet och biter folk i anklarna.
Ja,
då får man... Då får man
inte jobba kvar på drätselkammaren.
Nej, det får man inte.
Nej. Så ormar är smartare än människor i ormmiljö, men dummare än människor i människomiljö.
Ja,
absolut. Och ibland blir ormar ormförvirrade. I det vilda så äter ormar till exempel ofta ett helt musbo. Det är för mycket mat, men för dem är det smart, för de vet inte när de får äta igen. Det här är en instinkt. Samma instinkt gör att ormar kan råka äta sig själv.
Okej, okay.
För här finns det tydligen något att äta.
Ja.
Så kör de. Och då blir det lite fel.
Ja.
Men det är ändå i grund och botten smart. På ormsätt.
Okej.
Okay. Sen är det också så att många ormar äter sina artfränder, alltså de är kannibaler. Och när de ser sin svans, ja, då är det ju lätt hänt att blanda ihop den med en annan orm.
Ja.
Ett misstag helt enkelt. Det här var ju inte heller svar på frågan. Frågan var, hur går det när det här händer?
Just det.
Centrala komponenten i ormgift, det är olika giftiga proteiner. Och det är de här proteinerna som gör skador på ditt kött och i dina muskler som gör att de blir så här...
Börjar spjälka.
Ja. Giftet innehåller också ofta speciella enzymer som bryter ner stora molekyler. Och det här är också bra för ormarnas matsmältning.
Just det.
Sen innehåller ormgift också något som heter polypeptidoxiner. Och de här komponenterna finns, de flesta, i allt ormgift. Sen är de liksom lite olika specialare i olika gifter. Så de är olika giftiga och sådär.
Ja.
Grundkunskap om ormgift fick du där.
Ja.
Om de här gifterna ska vara potenta, som man säger, så ska de då injiceras eller absorberas i kroppsvävnad eller i blodomlopp. Om de då hamnar i magen, då funkar de inte. För då kommer de brytas ner av magsyran och matsmältningsenzymerna och då blir de helt ofarliga.
Ja, så om en människa hade ätit omgift så hade det kanske inte tvunget varit hela världen.
Det här, det här ska vi inte säga för då kanske det är någon som provar.
Nej.
Men i teorin, ja, absolut. Men då om giftet skulle komma in i blodomloppet, om en orm biter sig själv, ja då får giftet samma effekt på ormen som du skulle haft på sitt byte.
Jaha.
Så en orm kan alltså begå självmord. Det här säger sidan Science ABC. Men vad var det här hela sanningen? Att om en orm biter sig själv, om det kommer in i blodet, ja då dör den.
Ja, men det verkar ju korkat. Inte korkat då, men det verkar inte fiffigt.
Nej. Och sanningen är, det stämde inte riktigt. Nej, om man kollar det här mer noggrant. Det stämmer på den bruna trädormen.
Ja.
Om den biter sig själv, då går det på röven.
Ah, men de är kända giftormarna då? Vad har vi för några? Kungskobran?
Ja, vi tar dem. Det visar sig nämligen att olika vetenskapsmän, med, skulle jag säga, lite bristande etiskt tänkande, har provat att låta ormar bita sig själva. Eller de har initierat gift i ormar från ormen själv.
Ja.
Och så har de stått och tittat och tänkt, vad händer nu? Och då har de här vetenskapsmännen ofta blivit lite besvikna, för det händer oftast ingenting. Och det här är lite lurigt att förklara varför det här inte, för så borde det ju vara ju. Ormgift fungerar liksom som en, om du tänker på oss, som en nyckel.
Okay.
Och den här nyckeln, men gifterna liksom passar i alla lås.
I alla lås?
Ja.
En huvudnyckel?
Till hela världen.
Oj.
Bra nyckel va?
Mm. Men detta här är billigt talat, eller hur?
Ja, och det är därför ormgift funkar även på oss, även om det inte är i byggnaden människan ormen egentligen vill in.
Ja, men varför ska jag fatta ingenting?
De här giftiga proteinerna måste in i receptorer i kroppen för att börja verka. Och de här proteinerna passar i receptorer som finns på alla djur och människor.
Okej. Ja. I vävnad liksom.
Ja, men inte på ormar. Varför är det så här? Jo, då har ormar byggt upp ett antal olika försvarssystem mot sitt eget gift. Ett knep, de här neuroproteinerna då, de är positivt laddade och dras då till negativt laddade receptorer. Alltså giftet är plus och receptorerna i kroppen är minus, är du med? Då har ormarna vänt på polariteten i sina receptorer.
Ja, men fiffigt ju.
De stöter bort sitt eget gift. De har så att säga byggt om sin kropp. Det att bygga om sin kropp, det är svårt. Så andra ormar har andra sätt. Man tror att vissa ormar liksom småläcker lite gift in i sin kropp hela tiden.
Aj.
Och bygger upp ett försvar mot sitt eget gift. Alltså på samma sätt som ett vaccin funkar.
Just det.
Vi sprutar in en väldigt svag variant av sjukdomen i kroppen och bygger upp en motstånd. Mm. Så gör vissa ormar, läcker lite gift i sin kropp hela tiden.
Men det där verkar ju helt fiffigt.
Andra ormar har utvecklat ett potent motgift som de sparar i kroppen. De har som ett litet medicinskåp i kroppen kan man säga. Nu är det här väldigt avancerade gifter, svåra att försvara sig mot. Och alla ormar har inte sådana här system och det är olika. Så att jag nämnde den bruna tränormen, den har inget system. Andra ormar klarar bara av sitt eget gift, men inte liksom gift från en orm av samma art.
Mm-hmm.
Om till exempel två skallormar biter varandra, då dör båda två.
Jaha.
Så svaret är, nästan inga ormar dör av sitt eget gift, förutom den bruna tränormen. Många ormar dör av andra ormars gift och vissa ormar dör av gift från samma sort. Är du med nu?
Mm, faktiskt. Ja. Så det är lite olika.
Ja, men generellt så dör inte en orm om den råkar bita sig själv.
Nej.
Undantaget den bruna trädormen.
Ja,
då.
Den är helt värdelös.
Det är den sämsta ormen.
Ja.
Nej, sämsta. Vilken är den sämsta ormen? Skriv till fraga@andersochmans.se.
Jag har fått en aktuell fråga, Ankan.
Och det är inte ofta vi är aktuella.
Hallå, Ankan Johansson och Monka Nilsson. Nu när vi precis har ställt om klockan till sommartid, har vi då gått netto noll timmar eller minus en timme totalt? Alltså, var det först vintertid eller sommartid i Sverige?
Oj.
Detta undrar mannen från Tellus, inom parentes Joel.
Ja, det här vecklar ihop sig i huvudet när jag hör den här frågan. Var ska jag börja tänka någonstans?
Nej, men han undrar, vilken är den ordinarie tiden i Sverige? Är det sommartiden som är nu eller är det vintertiden?
Ja, det här är spännande.
Nej, men vi har en tid som kallas standardtid.
Ja.
Vet du om det är vintertiden eller sommartiden?
Jag har ingen aning om det här.
Vet du inte detta?
Nej.
Wow.
Vet du?
Vintertiden är vår ordinarie tid.
Så nu är vi på fel tid.
Så just nu ligger vi på minus en timme enligt Joels sätt att se på saker. Anders, när tror du man började med sommartid i Sverige?
Ja, men det här minns jag, det är inte så, man tror att det gjorde vi på 1700-talet, men det är typ 1972 eller någonting.
Ja. Första försöket i världen med officiell sommartid skedde under första världskriget 1916. Det var Tyskland och dess allierade samt Sverige, Storbritannien och flera andra länder. Och det var inte populärt.
Nej.
Och det var framförallt bönderna. De hatade det här. Det var helt mörkt när de skulle upp. Ju.
Ja.
Så då gjorde man inte om det.
Nej.
Förrän 1980.
Ja, det är visst att det är så helt sinnessjukt sent.
Då sommartid infördes igen i Sverige. Sedan 1996 så har hela EU gemensam sommartid. Den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober.
Mm.
Och jag älskar sommartid. Alltså jag njuter av den här extra timmen ljust på eftermiddagen. Jag är ändå aldrig uppe klockan 5 på morgonen.
Nej, det är det verkligen inte. Jag är ju där, men jag har inte lagt mig.
Men det kan vara skönt för dig också då att det fortfarande är mörkt klockan 5 på morgonen så att din kropp inte får panik. Nu har jag legat vaken ända till det blev ljust.
Ja.
Jag önskar att vi kunde ha sommartid jämt. Hur känner du?
Nej, jag tycker alltid att det här är en rolig överraskning. Man byter upp så nu blev det okej, för jag är för den här förändringen.
Jaha, ja, där är vi olika då.
Ja.
I USA är det här på gång. USAs kongress består av två kammare. Det är senaten med 100 senatorer och så representanthuset med 435 ledamöter. Mm. Och för att något ska bli lag i USA så måste de här båda kamrarna rösta för förslaget. För några veckor sedan så beslöt senaten enhälligt att införa permanent sommartid. Och lagförslaget
har de döpt till... Ja, men det är fel. Då ska de gå till permanent feltid då?
Ja.
Ja.
De har döpt lagförslaget till The Sunshine Protection Act. Mm. Alltså lagen som ska skydda solsken.
Ja, det är stora ord.
Så här säger initiativtagaren, senator Ed Markey.
Jag tror att Ed, det blir hans liksom claim to history.
Ja.
Att det ska heta Ed Time framöver. Alltså han vill...
Mannen som räddade solskenet.
Ja.
Han är från Massachusetts. Så här
Vad var han ifrån?
Massachusetts. Vi slipper ställa om klockan, vi får mer dagsljus efter skolan i jobbet och vi får fler leenden. Säger Ed.
Ja, här tycker jag Ed tänker rätt.
Men för att det här verkligen ska bli lag då så måste också representanthuset godkänna det här. Så vi får se hur det går.
Ja.
Även i EU är detta på gång.
Ja, det ringer en klocka.
År 2018 så frågade EU 4,6 miljoner av sina befolkningar om de ville att man skulle sluta med att ställa om klockan. Hela 84% svarade ja. Mm. Och därför beslöt EU-parlamentet året efter att EU ska sluta hålla på och byta mellan sommartid och vintertid. Och det här skulle gälla från och med år 2021.
Men då har vi inte...
Hur tycker du det gick?
Det gick jättedåligt.
Men det är ministerrådet som ska genomföra den här förändringen.
Ja.
Och där har det tagit stopp.
Är det bönderna då igen?
Det har du kört ihop.
Är det bönderna? USA ställde mig om till sommartid. Att det var sommartid konstant. Och då får ju bönderna mörkt på morgonen igen och blir sura.
Alltså anledningen är nog
och bönder
så
vet ju historiskt att de är bra på att påverka EU.
Så här är det. EU har bara bestämt att vi ska sluta ställa om klockorna. Men sen är det länderna själva som får bestämma vilken av tiderna som de vill köra vidare på.
Nej, men då får
men så här är det
olika
alltså.
System igen.
Ja! Om Sverige till exempel då väljer sommartid och Finland och Danmark väljer vintertid så plötsligt så är vi i olika tidszoner.
Nej, men det här är dåligt.
Detta är på gång.
Ja, men det är rörigt.
Det är klöddigt, men det är på gång. Men det är därför som det har fastnat då i ministerrådet. Mm. Också kanske för att EU har lite viktiga saker att tänka på just nu.
Mm.
Så den här frågan kommer antagligen inte lyftas igen för Sverige blir ordförandeland i EU nästa år. Och då kan det här införas först 2025. Och vad tror du, Anders? Vad kommer Sverige välja? Sommartid eller vintertid?
Sommartid.
Tror du det verkligen?
Ja, för vissa är...
Sverige, det här lutheranska bondelandet, där vi alltid ska vara så himla bäst.
Ja, men...
Det är viktigt att vi kommer upp ordentligt på morgonen så vi kan mjölka våra kor.
Ja, men vi gillar ju också solsken.
Och vi tycker det är viktigare att vi är duktiga.
Ja, just det.
Jag slår vad om att Sverige kommer att välja vintertid.
Ja.
Danskarna kommer att välja sommartid.
Ja.
Och så har vi det här problemet.
Och finnarna kommer att välja supervintertid. De kommer backa bak 2 timmar.
Men jag föredrar som sagt sommartid. Så här en liten uppmaning då, om du som lyssnar också föredrar sommartid.
Mm.
Kanske är dags nu att höja din röst och påpeka detta innan vi plötsligt någon har bestämt att det är konstant vintertid som ska gälla. Det är kanske så att någon politisk parti ska göra det här till en valfråga till och med. Nu när det snart ska bli valrörelse. Ja, Joel. Standardtiden är vintertid. Sommartiden är ett undantag. Men vem vet hur det ser ut i framtiden. Det är kanske så att vi får permanent sommartid. Eller då permanent vintertid.
Ja, vi ska väl runda av, men vi har ju alltid fortsättningsvis även skånska ort i amerikansk hiphop.
Såklart.
Hej, kunskapens fanbärare. Fina ord. Är det vanligt att hundar är allergiska mot pollen? Jag frågade med anledning av en självklar kandidat till ert underbara tema skånska orter i amerikansk hiphop. Lite rörigt, va?
Ja, jag förstår inte alls.
Nej, Finlands bidrag till 1986 års Eurovision spelas allt för sällan numera. Ja, det tycker jag nog. Men lyssna på inledningen. En hundägare beklagar sig över hur hans tax reagerar om våren. Hunden tycks få mjäll som allergireaktion. I sån omfattning att hunden måste bära hjälm för att dölja sitt mjällande huvud för hundkompisarna.
Va?
Att husse är sorgsen, det hör man tydligt på rösten. Indelningsraderna. Vår igen. Taxen med hjälm. Mjäll i mängd.
En gång till, vad ska du säga?
Vår igen, taxen med hjälm, mjäll i mängd.
Mm.
Vi lyssnar alltså på Finlands bidrag till Eurovision Contest 1986.
And now ladies and gentlemen, I want you to prepare a really warm applause for Ossi Runne.
Först en liten applåder här för dirigenten och levande orkester på den tiden.
Taksen med igen, mjäll i männet karkoitar.
Våg igen, taxen med hjälm, mjäll i mängd.
Ja, vi ska vi ta det igen.
Ja, det får vi göra.
Våg igen, taxen med igen, mjäll i männet karkoitar.
Oj. Ja, vackert.
Ja, och sorgligt ju.
Poesi.
Men du, hörde du vem som presenterade Päivi Kähän Imsen?
Var det Wendela Kirsebom?
Nej, lyssna.
And now ladies and gentlemen, I want you...
Är det Wenche Myhre?
Nej. Det är Åse Kleveland.
Ah! Vad är det för Svenska Filminstitutet?
En så funkade klassiker, Åse Kleveland. I Norge var hon kulturminister från 1990 till 1996. I Sverige var hon då vd för Svenska Filminstitutet. Och innan det var hon ju schlagersångerska och framförde klassiken Norrtälje.
Jag längtar nästan halvt ihjäl till Norrtälje. Jag vill aldrig ta farväl av Norrtälje.
Det är underbart. Hon var född i Norge, hon var från Norge, men hon längtade ändå till Norrtälje. Åse Kleveland med den underbart djupa rösten, svänger låter där.
Ja.
Med de orden ska vi väl runda av idag.
Du som lyssnar, skriv dina frågor till
fraga@andersochmans.se.
Så hörs vi igen om 2 veckor. Ta hand om er. Puss och kram.
Hej då.
Jag längtar nästan halvt ihjäl till Norrtälje. Jag vill aldrig ta farväl av Norrtälje. Och jag reser i rus ända från Norrbyn. jag kan knappast hålla mig innan jag får möta dig. Notöje, 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 Notöje.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.